Välkommen till Radio SRF den 6 december med mig Joakim Kohlman. Förra veckan så pratade jag ju om den första snön som föll i Stockholm och ja, behöver jag säga att av den finns inte ett spår kvar. I veckans program så ska vi ta och ge oss till Göteborg där den internationella funktionshinderdagen firades bland annat med filmvisning av filmen Face Rape. Och så ska vi hänga med upp, högt upp över Stockholm. 70 meter upp i luften ska vi få följa med till Slussenbygget. Men vi ska börja med att prata om förarlösa bilar. Självkörande fordon testas nu i trafiken. Men hur blir säkerheten för personer med synnedsättning när förarlösa bilar får sitt genombrott? Vi hör den franske forskaren och psykologen Guillaume Cornier vid Luxemburgs institut för vetenskap och teknik.
Big issues in the driverless car, it's a problem of feedback from the drivers and for the passengers, because very often the autonomous cars or vehicles have some strange behavior for the passengers.
De stora problemen med förarlösa bilar är återkopplingen från fordonet till passagerarna. Självkörande bilar har ofta ett främmande beteende för passagerarna, sa forskaren Guillaume Cornier, som i Rom under den europeiska blindunionens generalförsamling i oktober höll ett anförande om förarlösa fordon. Som forskare studerar han samspelet mellan fordon och trafikanter. Att få korrekt information tror jag är ännu viktigare för synskadade än för seende passagerare, säger Guillaume Cornier.
Because it's a very good opportunity for blind people to take car or to have a car with autonomous vehicles.
Det är en bra möjlighet för synskadade att kunna färdas med självkörande bilar. Oskyddade trafikanter som möter förarlösa bilar behöver få feedback. Till exempel att veta hur bilen uppträder när en fotgängare ska gå över gatan. Under generalförsamlingen i Rom så visade Guillaume Cornier en bild av en förarlös bil med två stora ögon. På bilden fanns en prototyp av bilmärket Jaguar. Med ögonen på bilens front så uppmanades fotgängarna att titta på bilen för att veta om bilen observerat henne eller honom. Jag tror på andra lösningar för blinda, säger Guillaume Cornier. Det är fantastiskt med förarlösa bilar, för de gör inte skillnad på blinda och seende.
To be honest, I'm not sure citizens, people are really ready for autonomous vehicle for this moment.
För att vara ärlig så vet jag inte om befolkningen är redo för självkörande fordon. Det är en brytningstid för forskare. Människor litar inte på robotar. Det går inte att uppnå 100% säkerhet och nollrisk existerar inte, säger han. För en tid sedan såg jag en svensk reklamfilm med en framtidsvision om förarlösa bilar. Passagerarna som var på långresa sov och slappade i bilen.
It will be very difficult to have one day an autonomous car with passengers are sleeping. And I think it could be difficult.
Nej, Guillaume Cornier tror inte att passagerarna kan sova under färden när förarlösa fordon blir vanliga. Ska personer med synnedsättning vara mer rädda än idag för att gå över gatan, frågar jag till sist. I regel inte. Det är bättre, tror jag, med förarlösa fordon och deras sensorer kan vara mycket säkra även för blinda fotgängare. Det kan bli tryggare att gå över gatan när det finns förarlösa bilar, men det är inte helt säkert, säger Guillaume Cornier.
It could be better to cross a road with a lot of autonomous cars rather than drivers in cars. it could be more sure, but not totally sure.
Och det sa forskaren och psykologen Guillaume Cornier som intervjuades av Åsa Nilsson.
Jättekul att alla ni har kommit. Jag har kämpat för att få hit er, men nu är ni här. Nu står det hot.
I veckan så firades den internationella funktionshinderdagen med aktiviteter runt om i landet. En av de aktiviteterna bjöd Finn Hellman in till. Vi har tidigare i Radio SRF berättat om hans kortfilm Face Rape som handlar om scener ur olika filmer där blinda personer tar på seende personers ansikten. Den 3 minuter långa filmen har visats på filmfestivaler i Luleå, Västerås och Cincinnati i USA. Men nu på den internationella funktionshinderdagen var turen kommen till Finns hemstad Göteborg. Nu har du ju äntligen visat filmen också på hemmaplan. Hur kändes det?
Det känns jättebra att få prata ordentligt om den och bre ut sig och ta plats. För det har jag inte kunnat göra riktigt på de här festivalerna som jag har varit på.
Hur kom det sig att Göteborg blev sist?
Ja, men det är ju här jag bor och då känns det som att det blir ett bra avslut. Och det glömde jag förresten att säga nu. Det är ju 3 december idag och det är ju internationella funktionshinderdagen. Så det kändes som ett bra datum att visa den på. Det har jag nog skrivit i inbjudan, men jag glömde faktiskt ta upp det här ikväll.
Men du har ju visat den här filmen på några filmfestivaler, bland annat i USA. Hur har den tagits emot på de här festivalerna?
Jo, men det har uppskattats, men jag tror att en del kanske inte riktigt fattar grejen. Jag tror att det kan vara så här, eller jag är ganska säker på att den behöver sättas in i ett sammanhang. Och det var det jag kände att jag kunde göra här i Göteborg, att den kan inte riktigt stå på egna ben, utan den behöver en inramning där man förklarar lite grann kring den, vad vi råkar ut för i verkligheten och varför det är ett problem och sådär. Och det hade jag möjlighet att göra här i Göteborg, så det var väl också det jag kände att jag hade ett behov av.
Du säger att det liksom är slut med den här filmen. Hur tänker du dig? Liksom, hur ska den leva vidare?
Den ska ju läggas ut på nätet. Det är helt klart. Och då ska jag försöka göra en liten sån här inramning så att det blir lättare att kolla på den. Jag ska förklara lite varför jag har gjort den och sådär. Det brukar ju många konstnärer vara emot. Man brukar ju tycka att det är upp till betraktaren och konsten blir betraktarens när man lämnar ifrån sig den. Men jag tror faktiskt att folk behöver lite en knuff i rätt riktning för att förstå det här. Så jag ska lägga ut det och det kommer gå att vara sökbart på YouTube. Om man söker på Face Rape eller på mitt namn så kommer man hitta den. Jag kan inte riktigt säga när. Jag har så mycket att göra nu, men förhoppningsvis inom ett par veckor, tänker jag.
Känner du att du har uppnått det syfte du hade när du drog igång projektet?
Nej, det kan jag väl inte riktigt säga. Mitt syfte är ju att ändra världen. Och det kanske jag inte riktigt har gjort med det här. Men jag har i alla fall gjort vad jag kunnat. Det som ligger inom ramen för min energi och min tid och så. Jag skulle ju hemskt gärna vilja att fler regissörer och producenter och manusförfattare såg den och började fundera. Det är ju egentligen dem jag vill nå. Sen är det alltid kul att visa den för andra synskadade som kanske har råkat ut för det här. För det finns den här igenkänningsgrejen. Det är ju viktigt. Och det är viktigt att den seende vänner och bekanta får höra om allt konstigt man är med om. Men egentligen vill jag ju påverka dem som filmmakarna helt enkelt. Och det krävs nog mer för att göra det. Men vem vet, nu när den hamnar på YouTube så kanske den sprider sig in i Hollywood och överallt. Så vem vet hur det ser ut om ett par år, då kanske alla har fattat grejen.
En av besökarna som kom för att titta på filmen var Isabelle Ulfsdotter som själv har en synnedsättning. Och hon känner igen sig i den problematik som Finn vill belysa med filmen.
Jag tyckte om den. Alltså, jag har tänkt på det här fenomenet också. Mycket för att jag själv har fått frågan liksom 114 gånger. Vill du känna på mitt ansikte hur ser ut? Så nej, men det här är en film som behövs.
I vilka sammanhang har du fått frågan?
Men alla möjliga, allt från lärare till dejter till ja, men så här, nya människor man träffar liksom på en skola eller vad det nu kan vara.
Varför tror du att det här har fenomenet har uppkommit överhuvudtaget, att folk tror att synskadade vill känna?
Jag vet inte. Alltså, jag tänker att det har sin upprinnelse i populärkulturen på något vis. Att det snarare kommer därifrån än liksom tvärtom.
Och hur tror du liksom att själva idén har uppkommit då i populärkulturen?
Jag vet faktiskt inte. Ja, det skulle vara intressant att spåra det, men... Ja, nej, jag vet inte, ärligt talat.
Finns det något tillfälle när du har tackat ja?
Ja, det gör det faktiskt. När jag träffade en av mina partners för första gången. Men det var nog mest för att jag tyckte att han var lite mysig, så det var ett bra tillfälle liksom. Ta tillfället i akt.
Jag hade en teori här. Att det skulle vara den här Helen Keller.
Isabelle Seman, Jimmy.
Typ världens mest kända dövblinda person.
Mm. Hur då tänker du?
Ja, men det finns en massa så här, bland annat filmat och fotografier när hon känner på folks ansikten. Bland annat någon dåvarande president liksom, på 40- eller 50-talet. Jag vet inte vilket. Men jag har sett liksom, bilder från att det var hennes grej, om det var från hennes sida eller om det var att folk projicerade på henne. Det kan jag inte spara på. Men det är liksom någonting jag har sett som inte är film populär kultur liksom.
Men det får mig att vilja ställa en fråga till dig, Bella. Mm. Finns det någon person som du verkligen skulle vilja känna hur den ser ut?
Nej, det, alltså faktiskt inte. För att precis som Finn sa i sin inledning, att det är en väldigt intim sak att göra. Och jag vill liksom inte ha den intimiteten med verkligen inte med vem som helst.
Sa Isabelle Ulfsdotter efter att ha sett filmen Face Rape i Göteborg. Och filmen kommer alltså att göras tillgänglig på YouTube inom kort. Hur är det att jobba nästan 70 meter upp i luften och vara kranförare vid ett av Stockholms största byggprojekt, Slussen? Där finns 5 så kallade tornkranar och Peter Gropman från På tal om Stockholm fick möjlighet att följa med upp i en av dem. Där träffar han en riktig entusiast, kranföraren Danny.
Jag har lärt mig via farsan. Han körde mobilkranar. Sen när jag var 8 år, då fick jag sitta i hytten så här, testa lite. Sen blev jag lite äldre, 16 år. När jag var runt 16-17, då fick jag hänga med honom till förrådet och testa att köra mobilkran. Så. Då blev det tung kran istället. Och jag trivs faktiskt.
Du lever din dröm här då?
Ja. Så det är inte pengarna jag tänker på först, utan det är jobbet liksom. Det är som hobby för min del. Ja. Ja, det är kul. Det är bra att man gör något som man tycker om. Att man jobbar med det faktiskt. 1 o'clock, they told me 1 o'clock, they should be here a long time ago. We'll see, let's wait more.
We will see, we can wait.
Yeah, we don't have anything else to do for now, anyway, so...
Okay, boy.
Var bor du i Stockholm?
Sätra.
Kan du se hem?
Vi ser vattentornet härifrån som är nära hemmet.
Ja. Vi vänder på oss här och ser.
Där borta.
Där bor du.
Ja.
Kan du vinka hem? Oj, ja. Slog jag i huvudet här.
Det är en ganska lugn fredag på Slussenbygget i Stockholm. Det är lunchtid och de 5 gula tornkranarna väntar på nästa lyftuppdrag. Att arbeta på en sån här höjd, det är en baggis för kranföraren Danny. Som har kort snaggat svart hår med lite skägg. Men för mig som besökare är det mycket att tänka på när jag ska ta mig upp till Dannys förarhytt. Så vi tar det från början.
Vi ser då. De var rymliga.
Jag hade förstått den för lite.
Ja, precis. Och här är det riktigt stålhätta. Yes, och så jacka va?
Mm, ta din jacka för det lär väl blåsa lite där uppe tänker jag.
Innan man får gå in på arbetsplatsområdet så måste man genomgå en säkerhetsutbildning hos företaget Skanska. Där får jag låna skyddskläder. Stålhättestövlar, handskar, skyddsglasögon, röd varselväst och...
Hjälm också?
Hjälm.
Röd,
röd hjälm. Ja. Också, vi har olika färger på våra hjälmar på arbetsplatsen. Också för att tala om vad man har för roll och funktion på arbetsplatsen.
Ja, okay.
Grön hjälm för skyddsombud. Vit hjälm med blått på för tjänstemän.
Ja.
Det är kommunikationsansvarig Maria Lindström på Skanska som hjälper mig att få rätt utrustning.
Ska vi knäppa den här också?
Så.
Och då går vi in genom en sån här snurrdörr. Tackar.
Med mig på uppfärden har jag kransamordnare Frank Havik, klädd i orange hjälm, svarta glasögon och mörkt skägg.
Nu är jag inne på själva byggarbetsplatsområdet här. Och det är en sån här magisk, strålande soldag. Det känns som den första vårdagen i Stockholm. Och man ser massa stockholmare som har kommit ut och står och solar sig i vårsolen här. Helt underbart väder.
Nej.
Och nu står vi alltså framför den kranen vi ska åka in i. Och, eller åka i. Den är gul till utseendet. Hur högt upp är det dit?
Till hytten är det väl nästan 60 meter från land här där vi står nu.
Det är ju inte så långt kan man ju tycka, men det är liksom inte så mycket som, vad ska man säga, tar emot. Nej. Om man skulle.
Nej, den är ju ganska smal så att, och det står inte någonting riktigt runt omkring som liksom får den att kännas mindre, så det är, ja, en 60 meter hög stolpe känns nog högre än 60 meters högt hus liksom.
Och själva kranen är fastsvetsad på en ram som vilar på pålfundament som är fastlagna ända ner i berget. Och det finns också betongblock som tynger ner hela kranen.
Så du kan alltså intyga dig att vi kommer inte ramla ner här?
Det kan jag kan garantera att kranen inte kommer ramla ner. Vad du gör kan jag inte garantera.
Okay. Jag har ju fått säkerhetsgenomgång nu så jag ska hålla mig i skinnet.
Vad är den? 2 meter bred och 1 meter bred och 2 meter lång eller?
Jag och Frank krånglar in oss i en liten blå stålbur som är en hiss som går utanför själva kranramen. Det är trångt och en trång tunnelbanevagn i morgonrusningen känns som en blek jämförelse.
Nu ska jag trycka på en liten knapp.
Hissen liksom tragglar sig uppåt. Och ni vet den där känslan som man kan ha. Skräckblandad förtjusning. Ja, den känslan har jag i hissen. Och på säkerhetskursen har jag lärt mig att inte titta neråt. Bara rakt fram.
Oh, nu.
Så.
Nu var det stopp.
Ja.
Och nu har du liksom, Frank har fällt ut en liten ramp här för oss. Nu ska jag gå ut här då. Inte titta ner, inte titta ner. Så måste jag böja mig lite grann här. Oj, jösses. Inte nog med att vi är jättehögt. Jag höll på att säga en svordom där. Men vi är verkligen jättehögt upp. Så ska vi alltså klättra i steg nu. Menar du det?
Ja, det tycker jag vi ska.
Då ska vi alltså upp till den här lilla hytten som man kör själva lyftkranen i.
Precis, upp till förhytten. Det är väl en 8 meter kvar ungefär att klättra. Tills vi är ända uppe.
Ja. Då klättrar vi här och det här är alltså en sån här vanlig aluminiumstege som känns, ja, lite stabil i alla fall. Och hej! Oj, just det. Kan det låta så här?
Ja då. Inga konstigheter.
Och efter lite stegklättring kommer vi till kranens mittpunkt. Något som kallas svängkrans, som är som ett litet rum.
Den börjar inte vrida på sig nu då?
Nej då, ingen fara.
Det är här den horisontella delen av kranen möter den vertikala, alltså kranens stomme. Och i själva taket på svängkransen finns en lucka som är ingången till hytten.
Får man ta sig vantarna här?
Nu kan du ta
det. Ja. Nu har vi tagit oss upp i en av hytterna till en av 5 stora tornkranar som finns på Slussen bygget. Än så länge är det jag och Frank som står här uppe i en av kranarna. Och vi måste ju beskriva utsikten här. Rakt framför oss så ser vi Storkyrkan, Kungliga slottet, Nordiska museet och Skeppsbron till höger.
Och när jag väl vågar titta neråt så ser jag bilarna som stretar över Centralbron på väg in i Söderledstunneln. Tunnelbanans eviga åkande över vattnet mellan Gamla stan och Slussen. cyklister, gångare och busstrafiken aldrig sinande ström. Men 60 meter upp i luften har lugnet lagt sig och pirret jag kände på vägen upp, det är borta. Hytten är cirka 3 kvadratmeter stor och består av ett förarsäte med knappar, joystickar och olika displayer.
Sen ska vi se om vi ser lite längre bort här. Stadshuset självklart till vänster. Massa kyrktorn. Se om jag kan känna igen något mer landmärke här. Och om jag bränner mig till höger så ser vi ju Kaknästornet, Gröna Lund och så har vi ju Stockholms hamninlopp med en stor båt, kryssningsfartyg som ligger inne i alla fall. Vad ser du för något, Frank?
Jag ser en massa byggarbetsplats.
Ja, nu knackar kommer, här också.
Nu kommer nästa.
Välkommen in.
Kommer Dani.
Dani på Johan.
Som är kranförare.
Vad ska jag säga då? Det här är mitt liv. Mitt hem. Det där är ju trivs med faktiskt.
Och det är alltså kranföraren Dani som har klättrat upp. Som vi hörde i början på reportaget.
Hur lång tid per gång sitter du här uppe?
Ja, det blir på. Det blir på hur mycket vi har där nere. Ibland 4 timmar, ibland 3-5. Det blir på. Sen har vi Johan som skiftar med oss. När det är så här, kör ni under rasterna. Så det, allt blir på hur mycket vi har.
Vad gör du om du blir toanödig?
Bara säga till och åka ner. Det händer ibland det där också.
Men vad, när du liksom inte styr kranen, vad tänker du på här uppe?
Ja, sitta och kolla på film eller använda mycket mobil, YouTube, jag vet inte. Hitta på något, ringa ett samtal. Läsa en bok kan man göra också.
Du har ju ser ut att vara en väldigt bekväm stol som du sitter i.
Det är ganska stor hit faktiskt.
1 o'clock, they told me 1 o'clock, they should be here a long time ago. We'll see, let's wait more. We will see, we can wait.
Dannys jobb går ut på att flytta tungt byggmaterial nere från marken, för det mesta stål och rör. Längst ut på kranen sitter en så kallad höna, en fästanordning som man sätter fast materialet i. Och nere på marken har han kontakt med en så kallad slinger, en person som ansvarar för att koppla på lasten.
Det är ju flera kranar som jobbar på olika höjder och som kör samtidigt, ser man när man åker förbi slussen. Hur vet ni att ni inte krockar liksom?
Vi har ett system som heter Askurell. När jag kommer nära honom då blir det stopp. Att den stoppar oss när vi kör för fort eller vi kör nära varandra med fart. Då sänker den farten och stoppar kranen.
Aha.
Ja, plus vi har radio som vi kan prata ihop. Mm. Typ att vi pratar ihop alla kranförare, till och med mobilkran där nere. Så de vet vad... Okej, Kristoff. Så de vet att jag kommer nära. Typ om jag kör i hans radio så kommer jag meddela Stefan. Ja, Stefan, jag är på din höger sida liksom, så han vet om det. Så det... Vi brukar försöka ha koll liksom, på något bästa sätt. Det inte händer något.
Ja, jag ska få sätta mig här alltså. Jösses. Jag ska bara ta mig i väskan här först.
Det är dåligt med lyftjobb för Danny den här fredagen vid lunchtid. Och tydligen så utstrålar jag så pass mycket självkänsla att killarna uppe i hytten låter mig styra kranen själv. Dock utan någon last på kroken.
Ja, vad ska vi se här. Nu lämnar Danny över förarplatsen till mig här. Jag ska se om jag kan hoppa in här då. Ah. Nu sätter jag mig ner. Nu ringde de här också, eller?
Nej, du råkade trycka in.
Jaha, jag kom.
Det gör man med foten.
Ja, det är ju en fantastisk utsikt du har här, Danny, verkligen. Ja. Okej, alltså till höger om mig här så har jag en liten joystick, en liten spak. Och den är alltså för själva...
För vajern
och hönan där längst ner som man fäster grejer i. Sen på andra sidan, på min vänstra sida, så har jag en till joystick. Och det är den som jag svänger på med hela kranen, eller?
Höger, vänster, sen ut och in.
Nu svänger jag. Jag alltså...
Du står kattar in samtidigt. Och det gör du med samma spak.
Men vad händer? Nu svänger den fortfarande trots att jag har...
Ja, det man kan göra
när man ska bromsa, då drar man åt andra hållet.
Då ska jag svänga tillbaks till ursprungspositionen. Då ska vi se, då ska jag dra den här spaken åt höger, sakta här. Nu svänger den åt höger och det är jag som kör. Jag har alltså bidragit till att bygga den omdiskuterade nya slussenbygget. Nu ska jag stanna den här nu då. Och då släpper jag. Och då måste jag mota lite grann åt vänster också. Men stanna då? Varför stannar den inte?
Då får du ta mer. Om du håller spaken, typ så här.
Så.
Du känner på spaken sen.
Så. Nu står den nästan helt still. Och nu vinglar det lite här.
Raj. Sen den här vita knappen, det är som handbroms på en bil typ. Att då trycker jag in den, då blir det helt...
Då hamnar de som på.
I fall det kommer vind så här. Ja. Handtaget. Se till att spärra den i.
Mitt besök och inblick i kranförarnas värld börjar närma sig sitt slut. Jag har bara en uppgift kvar. Att ta mig ner. Jag och en annan av krankillarna, Johan Gustafsson, tränger in oss i den lilla blåa stålburen. Men vi är lite för tunga.
För då klättrar jag ner. Du vet hur, det är bara att trycka in den där svarta knappen.
Så, hela vägen nu. Du ska alltså klättra ner nu och jag ska köra den här vissen själv nu.
Ja, men det är inget svårare än att hålla in knappen tills den stannar där nere.
Och vilken knapp är det då? Den svarta?
Ta den svarta med pilen neråt så blir det bra.
Ja, då går du ut här igen då. Det är världens strängaste hiss där.
Då kliver jag ut genom grinden här.
Ja, och så ska jag fälla in den här lilla rampen här, eller?
Jajamän.
Ja, hur gjorde du det nu då? Det har inte jag tänkt på.
Det är lite trixigt.
Ja, det fixar du.
Sådär, så han ligger
emot
där.
Ja, då kör jag då,
Johan.
Jag hoppas att det funkar. Vänta, var knappen någonstans? Här nu var den. Här. Det står ner på den, då trycker jag på den.
Jajamän.
Ja, kära lyssnare, då åker vi neråt. Woho! Hej då! Nere på marken igen.
Du hörde Peter Gropman från taltidningen På tal om Stockholm, som alltså kommit ner från ett riktigt höghöjdsreportage på bygget av nya Slussen. Och för det här inslaget så fick Peter också ta emot Guldkassettens hederspris 2019. Och det sätter punkt för Radio SRF den här veckan. Nu återstår det bara för mig att önska dig en riktigt trevlig helg och en härlig andra advent. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på Radio SRF, en podcast från Synskadades Riksförbund. Programmen kommer ut varje vecka, men vi sänder också direkt vid större händelser inom organisationen, såsom organisationsråd, jubileum och kongresser. Programmen kan höras på webben eller som podcast. Vi finns där du hittar poddar. Kontakta gärna redaktionen med tips, synpunkter och idéer. Du når oss via e-post till radio@srf.nu eller genom att ringa till vår telefonsvarare dygnet runt på 08 39 92 40. På telefonsvararen får du också gärna lämna insändare. Vill du skriva till oss i svart eller punktskrift är adressen Radio SRF 12288 Enskede. Vår telefonväxel nås på 08 39 90 00. Redaktör för Radio SRF är Joakim Kohlman. Ansvarig utgivare Håkan Thomsson.